Låt oss börja den här timmen med Jesaja 43, verserna 11-13. Jesaja 43, 11-13. Bara för att få ett nytt vittnesbörd om Guds allmakt. Vi behöver många sådana. Jag är Herren, och förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och skaffat frälsning. Jag har kungjort det och ingen främmande Gud bland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Ja, i all framtid är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Det där sista kan du brodera på en stor duk och hänga över sängen. När Herren vill göra något, vem kan då hindra det? Men innan förra timmen tog slut så kom vi fram till en viktig sak. Och det är en sak som vi måste tänka oss in i grundligt. Det handlar inte om makt utan om kärlek. Det står inte en maktkamp i himlarymderna, därför att det har inte med makt att göra det här, utan med kärlek. Du vet, de onda andarna, de darrar inför Gud. Varför gör de det? Därför att de inser och vet fuller väl att Gud har all makten och de har ingen. Och om det var så att de hade lite makt, de också, hur skulle vi då kunna kasta ut dem ur människor? När du säger till en demon som plågar en människa, i Jesu namn ska du försvinna härifrån. Och han försvinner därifrån. Varför gjorde han det? Gav han vika för din makt? Nej, förvisso inte, utan han gav vika för Jesu makt. Vi kan spetsa till det hela lite grann och säga att demonerna är lydiga. Men de är det inte av kärlek, utan av rädsla. Gud vill göra oss lydiga inför honom av kärlek och inte av rädsla. För den lydnaden frågar han inte efter. Han kallar det knappast ens för lydnad, skulle jag tro. Ifrån Guds utsiktspunkt är problemet inte djävulen, utan våra hjärtan. Djävulen kommer han nämligen inte att spara på till sist. Men dig och mig vill han spara på, om jag får uttrycka det så. Det jag tycker är så fint med min hustrus kärlek, det är ju att hon kunde valt någon annan om hon hade velat. Hon har valt mig. Kärleken är utväljande. Inte i kraft av en massa prestationer, hon hade säkert kunnat hitta en trevligare karl och gifta sig med än mig. Utan därför att kärleken till sin natur är utväljande. Det har med kärlekens frivillighet att göra. Kärlek under pistolhot är ingen kärlek. Och det Gud arbetar med, det är att få oss att välja honom. Inte bara för hans gåvors skull, utan för att han är den han är. Gå och gift dig med en trolös kvinna, säger Gud till Hosea. Rättfärdiggörelse genom tro. När Gud får påverka oss till en villkorslös trohet emot honom, då är vi i Kristus och då flödar hans rättfärdighet. Det är inte så att tron är den prestation vi ska åstadkomma för att Gud ska vilja räkna oss som rättfärdig. Utan troheten är så att säga en del av den rättfärdighet Gud vill förverkliga i oss. Och trolösheten är problemet. Låt oss gå tillbaka till Nya Testamentet, till nu till första kapitlet i Efesiebrevet. Vi ska läsa verserna 3-6. 3-6, ja. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Fjärde versen där innehåller förunderliga påståenden. Innan världen skapades så kände Gud dig och han kände mig. Och han förutbestämde dig och mig till att en gång stå inför honom heliga och fläckfria. I Kristus. När Gud skapade världen gjorde han sig inga illusioner om att det inte skulle behövas frälsning, goda vänner. Ibland brukar vi tala om syndafallet ungefär som att Gud kommer denna afton och börjar svalkas och Adam han är naken och Gud han drar sig efteråt undan i ett hörn av lustgården och sitter och vrider händerna och säger Adam åt av det här trädet i alla fall, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Oj, 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 nu gick det snett alltsammans. Nu får jag hitta på en frälsningsplan. Djävulen är så stark. Innan Gud skapade världen visste han att frälsning skulle behövas. Innan han skapade visste han att ondskan skulle få ett utrymme. Djävulen kom inte som ett olycksfall i arbetet. Nu är det ju alltså så att vi får inte veta så hemskt mycket om var djävulen kommer ifrån. Det är alltså ingen idé att stånga sig blodig mot den frågan, men det finns en annan fråga som vi kan däremot entydigt besvara, och det är frågan, vem ställde kunskapens träd i lustgården? Ja, det gjorde Gud. Har du också tänkt någon gång ibland att han kunde väl ha låtit bli det där? Ja, just det. Han gjorde det. Han gjorde sig inga illusioner om hur det skulle sluta. Och vi kan tycka att nej, det här blir för knasigt. Men det gör det inte. Det är bara att vi måste förstå kärlekens väsen. För det här är en fråga om kärlek och inte om makt. Rakt igenom från början till slut. Gud vill att vi ska vara honom lydiga av kärlek. Alltså vi ska lyda honom därför att vi älskar honom. Det är nu en orimlighet om det inte finns något annat att älska. Jag träffade en gång en människa som berättade så här att jag överlät mig till Kristus när jag var 15 år. Men på den platsen där jag bodde hörde alla ungdomar till SMU. Så jag hade egentligen inget att välja på. Och jag har undrat sedan dess om jag egentligen är kristen eller ej. Och det tycker jag är väldigt bra uttryckt. Men efter den modellen kan inte Gud skapa världen och verkligen få oss att älska honom till lydnad. Han måste faktiskt tillhandahålla ett alternativ, om ni förstår vad jag menar. Vi har ju faktiskt inte valt honom om det inte fanns något att välja på. Och en kärlek som inte föregåtts av ett utväljande är ingen kärlek. Kärlek som man tvingar fram blir aldrig kärlek. Före världens skapelse har han utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i Kristus. I kärlek. Han har utvalt oss, men vi måste också utvälja honom. Gud kan konsten att utvälja alla, så att säga. Han älskar alla. Jag tror vi ska vara försiktiga med att dra den slutsatsen att ordet utvald här betyder att det finns de som inte har en chans. Utan vi måste förstå att kärleken till sin natur är utväljande. Ett kärleksförhållande börjar med ett ömsesidigt utväljande. Det finns ingen annan möjlighet. Det betyder inte att det finns ett A-lag och ett B-lag, utan det betyder bara sådan är kärleken. Jag menar, man blir inte gift i narkos, utan blir man genom att fria. Om vi nu på nytt tänker oss in i den trogne äkta mannens situation. Han har en hustru som då och då springer ut på eskapader. Trevliga karar här, en sol och vårare där och en charmör där och en lögnare där och alla möjliga mysiga, spännande, annorlunda karar än den här tråkiga, trogna gamla gubben som går där hemma dag ut och dag in. Vad ska han göra? Jo, det finns en möjlighet. En dag, eller rättare sagt kanske en natt fram på nattkröken på småtimmarna. När hustrun kommer hem så sitter ett nytt lås i ytterdörren. Det är hans chans. Maken är god och älskarna är inte goda. Maken vill henne väl. De andra vill bara utnyttja henne. Det senare märker hon inte så mycket av när hon bara träffar dem någon gång ibland. En sol och vårare som man träffar en gång i månaden kan ju vara väldigt trevlig. Men bo ihop med honom får du se. Det är pest utan all like. En pigtjusare. Jätteskoj att träffa någon gång ibland. Men lev ihop med honom. Usch, gärna mig, så hemskt. Hur ska hustrun komma underfund med att det bara är mannen som vill henne väl? Han måste låsa ut henne. Så att de älskare som hon har på halvtid får hon på heltid. Då äntligen fattar hon vad hon gick miste om. Man saknar inte kon för en båset är tomt, som du brukar hitta. Med denna åtgärd åsamkas naturligtvis hustrun ett visst mått av lidande. Och det är inte givet att hustrun någonsin drar slutsatsen ur sitt lidande: jag vill gå hem till min äkta man. Men förhoppningen är ju att hon ska göra det. Nu fattar jag äntligen vad det var för kara jag sprang efter. Förhoppningen är att hon någon gång ska inse det. Att hon ska omvända sitt hjärta och ge sin kärlek till honom som vill henne väl och som gärna tar emot henne när hon kommer tillbaka. Bara hon kommer, så att säga, med helhjärtade avsikter. Alltså, det ville till en valfrihet för att människan ska kunna lyda av kärlek. Och antagligen bygger också den valfriheten på att människan någon gång prövar det andra alternativet. När hon gör det så öppnar sig en lidandes väg för henne innan hon återvänder tillbaka. Och verkligen helhjärtat och oskrymtat, så att säga, har valt den hon till sist kommer att välja. Därför tror jag Gud gör sig inga illusioner när han skapar världen om att det inte behövs frälsning. Han själv ställer sig inte utanför människans lidandes vandring. Han ställer sig själv mitt i den. Men allt har med våra hjärtans omvändelse att göra. Jag menar, om du är kar och din hustru inte kan vara trogen annat än om ni bor på en öde ö, så är det ju skräp till äktenskap, eller hur? Herren vill lägga ner en sån trohet i våra hjärtan att den finns där oavsett vad som står vid sidan och lockar. För det är ju så vi önskar i våra äktenskap att det ska vara. Tänk om i grannvillan det flyttar in en jättetjusig kvinna. Oj, oj, oj. Då får du hålla i gubben din. Nej, det ska inte behövas. Det ska inte behövas. Han har lovat dig trohet. Det är så du vill ha det, som kvinna. Och så vill jag ha det som man. Tänk om det flyttar in en riktig kroppsbyggare med svällande muskler och så här, och min hustru börjar titta på spinkiga lilla mig. Ja, men jag vill ju att hon ska säga: men jag vill ha dig, Sven. Eller hur? Så måste det få lov att vara. Och det är dit Gud syftar. När Gud låter Adam gå ut ur lustgården, så är det alltså jämförbart i min liknelse nu med att maken byter lås i ytterdörren. Och så står det i Första Mosebok 3 att Gud ställer keruberna med det flammande svärdet för att bevaka vägen tillbaka, så att ingen ska kunna smita förbi. Och det där är en bild av dödsriket i skriften. Människan kan inte komma tillbaka till Gud utan att först ha dött. Vi ska inte slå upp en massa texter i Gamla testamentet, men dödsriket i sin tur symboliseras i templet av förlåten, det som skilde det heliga från det allra heligaste. Och på förlåten fanns det broderat två keruber. Att gå in i det allra heligaste fick prästen inte göra utan blod. Någon måste dö för att han skulle få gå in i Guds närhet. Ty dödsriket ligger mellan människan och Gud. Det är så att säga den låsta ytterdörren. En del av Jesu frälsningsverk är faktiskt inte detta att han efteråt får all makt, för det hade han redan innan han lät sig födas till jorden. Han räknade icke jämlikheten med Gud som ett byte, står det. Utan detta att han som är Gud blir människa och som syndfri människa går igenom dödsriket och öppnar en väg. För in i dödsriket fanns det nog en dörr, men på andra sidan fanns det ingen dörr. Jag är vägen, säger han. Ja, då får en väg ju vägen till Fadern. Tillsammans med honom kan du vandra genom dödsskuggans dal till det bord som är dukat i ovännens åsyn. Petrus säger på pingstdagen att dödsriket kunde inte behålla honom, för han var rättfärdig. Och ingångsdörren till dödsriket, den har naturligtvis alltid funnits. Äter du av detta träd ska du döden dö, men det fanns ingen utgång. Enstaka blev uppväckt från de döda och har blivit så också i vår tid. Men de kommer ju in genom samma, kommer ju ut genom samma dörr som de gick in igenom. Vitsen med Jesu uppståndelse är att han kommer ut genom andra dörren, dörren på andra sidan. Han kommer med en ny kropp. En som går genom stängda dörrar. Han är ingen vålnad. Han äter fisk och honungskaka. Men han har gått ut på andra sidan. Nu finns det en väg. I Kristus kan vi få lov att gå genom dödsriket tillbaka till Fadern. Dörren är öppnad. Det finns någon som har ett nyckel till det nya låset i ytterdörren. En människa, Jesus Kristus. Han är också Gud. Men han måste födas till människa för att kunna komma från vår sida genom dödsriket till Fadern. Dödsrikets portar skall icke bliva dig övermäktiga, säger Gud till Petrus. Man kunde jippi, han ska aldrig dö. Jo då, det gjorde han. Vad är det för portar det talas om? Ja, det är inte portarna på denna sidan, utan det är portarna på andra sidan. Han har övervunnit dödens makt, skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 2:10. Man kunde återigen tänka, ja visst, vi kommer inte att dö. Vi kan kasta oss framför tåget som kommer nu när bomarna gick ner. Nej, gör inte det. Det är inte bra. Nu kommer det. Det är ingen tvekan hur det kommer att gå om du skulle göra det, menar jag. Han har övervunnit dödens makt. Vad betyder det? Dödens makt att behålla dig i dödsriket. Det finns en dörr på andra sidan. Vi är inte utelåsta längre. Vi kan ju aldrig beskriva det här i sådana matematiska termer så vi kan mata in det i en dator. Men vi kan ana en mängd förhållanden här, att när Jesus ska öppna den vägen måste han bära allas synd. Det har med lidande att göra. Bära lidande. Bära skuld. Bära synd. Fastän han är rättfärdig. Och Guds son. Förstår du det här? Antagligen inte. Jag tycker inte jag gör det. Man anar att det finns en fortsättning bortanför vår trånga horisont. Och det får ju vara nog. Lidandet finns med i Guds hushållning. Vi är på väg till den plats där Gud ska avtorka alla tårar och där det ska heta om oss att dessa är det som har kommit ur den stora bedrövelsen. Och en sak är helt klar när vi kommer dit. Jag tror inte en kotte av oss kommer att längta tillbaka. Vi ska läsa ett ord om det också. Lukas någonting. Lukas 17:32. Lukas 17:32. Jesus talar om sin återkomst. Och så säger han så här: kom ihåg Lots hustru. Där. Vad är det att komma ihåg? Jo, du vet, det var hon som såg sig tillbaka. Hon blev räddad ur helvetet och var på väg till paradiset. Hon blev räddad ur syndens näste och var på väg till rättfärdighetens boning. Men hon tyckte inte rättfärdighetens boning var något paradis. Utan hon tyckte Sodom var ett bra mycket trevligare ställe. Hon såg sig tillbaka. Tänk om du kom till paradiset och tyckte att det var ju mycket roligare på jorden. Ett sånt öde. Ett sånt paradis. Vad ska du sen hitta på? Tänk om du kom dit utan att ha valt Gud av hela ditt hjärta. Och han blir allt i alla. Så fruktansvärt. I dig med, menar jag. Plötsligt är han allt i dig och du vill inte ha honom. För du har inte valt. Vi antar till exempel att du, din törst inte är en törst efter Herren. Min själ törstar efter dig. Nej, utan din själ törstar efter makt och pengar. Det är vad du törstar efter. Och så plötsligt kör du ihjäl dig och råkar hamna i paradiset. Hur du kom dit, det bryr vi oss inte om. Men du hamnar där. Vad är det som gör paradis till ett paradis? Jo, att alla törstar efter Herren. Och att han släcker allas törst på det ljuvligaste sätt. Alla går omkring med ett underbart källsprång av levande vatten. Därför att de törstar efter Herren. Men det gör inte du. Du törstar efter makt och pengar och tycker du hamnar på den hemskaste plats du gick och leta upp. Snacka om utanför känsla, menar jag. Ett sånt paradis. Vad gör du? Jo, du sitter och längtar tillbaka till jorden förstås. Arg som ett bi på Gud över att han tillät det här. Du ropar efter konsumentombudsmannen och undrar vad är det här för ett paradis? Det är ju falsk marknadsföring. Nej, det är det inte. Det var bara det att paradiset blev inget paradis därför att din törst var fel. Du sitter där som Lots hustru. Saltstod i all evighet, du längtar tillbaka. Kom ihåg Lots hustru, säger Herren. Var beredd inför min återkomst. Har inte så starka förtöjningar i det skapade att du glömmer skaparen. Vart står vår längtan? Till vem står vår kärlek? Är vi så samhällstillvända som kristna att vi har glömt Gud? Eller går vi ut i världen därför att han är vårt centrum? Det här är inga perifera frågor för en själavårdare. Därför att det är detta som så mycket måste rannsakas i våra hjärtan. Det är vår falska törst som leder oss vilse i världen. Och att få byta den falska törsten mot den äkta törsten. Man får lov att vara med om det som själavårdare. Så prisar man Gud i sitt hjärta varje gång man ser det ske. Därför det är det dyrbaraste du kan vara med om. I ditt eget liv och i andras liv. Men det är ju inte så givet att den utelåsta hustrun börjar längta mer efter sin gode make när hon blir utlåst. Utan då kanske hon blir topptunn och rasande på honom och säger att han kan ju inte vara god som låste ut mig. Och det är ju alltså den situation du möter gång på gång också som själavårdare. Att du måste förklara Guds godhet över en lidande värld. Det här är inte ett problem som kan lösas enbart med makt. Våra hjärtan måste ju välja honom. Frivilligt. Ibland tycker vi att Bibeln innehåller fullt med självmotsägelser. Mig är given all makt i himlen och på jorden, säger Jesus, och Johannes vittnar att hela världen är i den ondes våld. Och man undrar, minst en av dem måste ju ha fel. Eller hur? Men om du tar liknelsen av den utlåsta hustrun så förstår du vad jag menar. Älskaren har ingen makt över hustrun annat än den han får av maken när maken låser ut henne. Men han har ingen egen makt. Vi kan slå upp Romarbrevet 8:20. Romarbrevet 8:20. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Tomhetens välde, ja där har du avgudarna igen, intighet och tomhet, det är samma ord i grundtexten. Skapelsen har lagts under mörkrets välde. Hela skapelsen är i den ondes våld. Vem har gjort det då? Tog han makten? Nej, han har inte tagit någon makt. Det kan han inte. Gud är en och de onda andarna de ser det och bävar. Men i det ögonblick Gud låser ut hustrun så får ju faktiskt älskaren en viss makt över hustrun. Och det är alltså Gud ute efter för att hustrun ska längta hem igen. Djävulen har ingen egen makt och han har inte tagit någon makt. Han är icke jämförbar med Gud. Och det är en olycka att vi försöker lösa teodicéproblemet med dualism. Genom att göra djävulen nästan lika stark som Gud. Kristna som spårar allt för mycket in i de tankarna blir så djävulsupptagna. De pratar till sist bara om djävulen. De ska lösa alla problem genom att stampa på demoner och triumfdansa på djävulens huvud och krossa med svärd och gå fram på alla möjliga sätt. Och hela tiden är det bara djävulen de talar om. Det är onödigt. Det är för inte han som är problemet. Det är våra hjärtan. Det handlar inte om makt utan om kärlek. Den kamp vi har att utkämpa är inte en kamp emot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Efesierbrevet 6, 10-12. Jaha, vad är det för en kamp då? Är det kampen om att ha auktoritet över minsta snuva? Nej, det är det inte. Det är kampen mot frestelser. Trons goda kamp. Kampen att vara trogen mot Gud i alla livets förhållanden. Kan man vinna seger i den kampen? Ja, man kan vinna seger. Vem segrar du över? Dig själv. Halleluja. I samma andetag som jag säger allt detta vill jag på nytt stryka under det finns något som heter befrielse från andemakter. Det finns något som heter att kasta ut demoner. Vi ska komma in på det senare. Men det här måste vi ta först. Därför att annars så växer den biten över alla rimliga proportioner. Och vi riskerar att förlora det viktigaste ur sikte, nämligen omvändelsen. När Jesus går ut så har han ett enda budskap. Världens kortaste predikan, omvänd er till himmelriket är nära. Amen. Mer behöver inte sägas. Det är alltihopa. Bra sammanfattning. Ni förstår vad jag menar. Låt oss för allt i världen inte tappa det viktigaste. Sälja vår förstfödslorätt för en grynvälling. Låt oss som själavårdare ha kvar det perspektivet. Det är våra hjärtan som är problemet. Den kamp vi har att utkämpa är en kamp emot väldiga makter som vi frästa oss. Locka oss in till allt möjligt. Få vår kärlek att lämna Gud. I besvikelse eller i allehanda lustjagande av alla de sorter. Alla knep är tillåtna och alla knep användes. Och det är våra liv som mycket går ut på det att vi ska lära oss att inte falla för knepen. Den som vinner seger, han ska få en, vad är det stod? Ett namn som bara jag känner, någonting sådär. Ja, vi kan titta själva i uppenbarelseboken. Han ska få äta av livets träd som står i paradiset. I nöd, förföljelse, ångest, nakenhet, fara och svärd vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. I. Det står så. Men det får vi ta en annan gång. Det är slutet på Romarbrevet 8, 36 och 37. Och det felöversatt den nya översättningen. Det står över allt detta. Det är inte sant. Står inte så i grundtexten. I allt detta står det. I allt detta. Vad segrar du över då? Ja, först och främst över dig själv. I andra hand också över de makter som ville att du skulle välja något annat.